Ska vi göra lite ljudtest då?
Ja.
Stig H. Johansson, vad åt du till frukost i morse?
Det är den vanliga flingorna och mjölk till det. Lätt mjölk helt enkelt.
Jag läste en gång i tiden, kommer jag ihåg, det var sådana här personliga presentationer typ i guiden. Och då åt du havrefras och lingonsylt.
Mm. Havrefras är det fortfarande, men nu är det doppat med lite grann lite sötare flingor va? Så att det gillar jag.
Men du håller på traditionen?
Ja, lite traditionen. Ja, bra.
Travtränare Stig H. Johansson är en av Sveriges och världens mest meriterade travtränare och kuskar. Bland meriterna finns 6 segrar i Elitloppet, 7 i Svensk Travderby och 5 i Svensk Travkriterium. Segrar i Prix d'Amérique, Prix de France och Prix de Paris i Frankrike, VM-loppen och Breeders' Crown i USA samt Gran Premio della Lotteria och Nationernas pris i Italien. På hemmabanan Solvalla har han tagit 29 kuskchampionat, varav 27 av dessa i följd. År 2008 blev Stig H. Johansson invald i Nordiska Travmuseets Hall of Fame.
Många känner Stig H. Johansson som sportens största ett begrepp. Men var kommer du från förhållanden från början, så att säga?
Ja, de har jag ju fått berätta några gånger. Jag kommer från en liten by i Hälsingland som heter Forsa. Och där det fanns en huvudsysselsättning för alla människor. Linspinnerit. Stor, enorm byggnad, tegelbyggnad. Var fasansfull att se, tycker jag. Jämt man såg den där när man gick till skolan och så vidare. Jag gillar inte alls den där byggnaden. Beroende på att alla människor jobbade där. Och det var ingen bra arbetsplats, tyckte jag.
Så redan då, liksom när du var liten, så tänkte du att jag ska inte jobba på
det? Det var exakt så det gick till, att vad än jag ska göra i mitt liv, arbetsliv, så ska det inte vara på den fabriken och Holma Hälsingarnas linspinneri. Nej, det hade jag sett något av både min mamma och styvfar som jobbade skift där. Den ena jobbade på natten och den andra jobbade på dagen och ingen var hemma någon gång, tyckte vi i princip. Så att, nej, det var inte något bra.
Vad ville du bli då när du blev stor? Du kan ju inte ha varit 5 år och ville bli travtränare.
Nej, det började väl med att jag tyckte att jag var bra på väldigt mycket. Fotbollsspelare trodde jag att jag skulle kunna bli. Hockeyspelare trodde jag väl också att kunna bli. Det var ju liksom det ungdomsfavoriter. Och man tänkte inte längre än att sånt går vi inte att leva hela livet på, så man ska göra någonting annat. Men hur som helst så blev jag väl rätt snart varse att inget av de här idrottsbitarna passade mig. Jag passade mig, men ingen av ledarna tyckte att det passade mig speciellt bra. Så att det gav jag väl upp rätt så snabbt.
Hur kom hästarna in i ditt liv?
Hästarna kom in tidigare i mitt liv, alltså vid 7-8 års ålder när jag tillbringade somrarna hos min morfar. En par mil från Forsa och där jag bodde. Hela sommarloven var jag där när jag gick i skolan också. Och där fick man då lära sig känna hästar, jordbruket. Vi körde hö och fick väldiga åtaganden för den åldern, kan man säga. Köra stora hölass med i och för sig snälla hästar. Men det var, jag fattar inte än idag hur man kunde ge små ungar den uppgiften. För det fanns ju risker med det. Och det kördes ju i diket och det kördes i sken och det kördes i och så från oss ungdomar. Då. Men det gick bra. Och det var då mitt första hästintresse. Och jag blev väldigt förälskad och förtjust i hästarna. Jag tyckte att de kunde jag prata med på ett vettigt sätt. Och jag tyckte att jag hade visst handlag med dem. Jag trivdes med dem helt enkelt.
En connection?
Ja, det kändes så att jag dels så tippade jag nog mindre hölas än mina kamrater gjorde.
Hur många har du tippat?
Nej, jag har inte tippat något faktiskt. Det är sällsynt, va? Men det tog jag väl då som en lite kvitto på att jag kanske hade litet anlag för att köra en häst till att börja med. Fast det, ja, så var det.
Jag tänkte då som uppvuxen i Forsa utanför Hudiksvall i Hälsingland. Därifrån kommer bröderna Nordin, Uno Sved, ja, i trakten runt omkring där. Mm. Du måste ändå ha tänkt på trav ganska tidigt eftersom det var stora namn som kom därifrån.
Ja, intresset kom ju faktiskt då en sommardag när Hagmyren öppnade, slog upp portarna. Så jag fick åka med de här bondgubbarna till travbanan. Och då var man ju rätt begeistrad och såld naturligtvis direkt. Så att det föddes väl rätta intresset för just travsporten då. Och sen ja, utvecklades den ju i snabb takt kan jag säga. Så fort jag slutade skolan så sökte jag mig till en hästägare som hade nordsvenska hästar då på den tiden och jobbade där ett tag.
Var det så man tog kontakt då? Det fanns ju inte travskolor kanske som idag. Man ringde till travbanan och säger att liksom mitt barn vill komma och lära sig att köra ponny.
Mm. Jag hade ju inga sådana där kontakter egentligen med travfolk då, utan det var ju de här bönderna som hade alltså arbetshästar som man fick börja med. Men sen annonserades det i Hudiksvalls tidning, tror jag att det var, och efter någon stall eller hästskötare, stalldräng eller vad man kallades för då, va? I Bergsjö. Det är då några mil hemifrån oss. Så det var ju vidlyftigt när man var så ung, hade precis slutat skolan och sådär. Så men jag tog det jobbet i alla fall och ja, där fanns en häst som heter Jäntungen som jag väl inte visste riktigt då hur väldigt bra hon hade varit. Va? För hon var redan färdigtävlad då. Men sen har hon ju blivit i aveln också ett riktmärke för många.
Ja, det är Järvsö Fackstammen.
Ja, det är det. Hon är väl stammoder till den linjen kan man säga. Jag började väl hos Holger Skoglund. Först var jag hos lite amatörtränare på Hagmyren och åkte runt och jobbade lite grann. Men sen var det Holger Skoglund. Och där var jag då inte så väldigt länge, kanske ett år ungefär. Ja, då var jag ju väldigt färsk också och då var han champion på Bergsåker. Och då fick man lära sig också att det är stressigt arbete att vara travtränare och tävla om ligatiteln. Och jag kommer ihåg då vid ett tillfälle när jag var relativt färsk där då, kunde ju ingenting om utsedlingsdetaljer och sånt där, men var väldigt blyg och vågade ju inte fråga om det ställdes någonting på sin spets att jag skulle hämta någonting eller sådär. Och då kom han in efter ett lopp och så skulle han ut med nästa och då skulle han raskt ha en martingal som ett hjälpmedel då för tömmarna. Och så bad han mig gå och hämta det, eller bad inte, springa och hämta en martingalpojk. Och då var jag ju så som sagt var inte smart nog att fråga eller säga att jag kan, jag vet inte vad det är, du måste visa mig. Utan jag kom fram med någonting annat som inte var en martingal. Och då så i den tävlingsnerv han var uppe i då och championat och alltihop stod och vägde så här va, så fick jag väl reda på att han tyckte att han skulle ha betalt för mig, inte betala mig. Det var ju ett tufft slag för mig, men jag lät mig väl inte nedslås av det i alla fall. Utan vi blev efter många år när jag då hade etablerat mig själv som tränare, väldigt goda vänner. Och han åkte och hälsade på mig många tävlingsdagar på Solvalla. Och det var, han var glad i att han hade haft mig i stallet en period då naturligtvis när det gick riktigt bra för mig.
Lärde du dig någonting av den incidenten?
Inte mer än, och det var rätt så värdefull lärdom också. Va? Att det är stressigt. Alltså. Det är, man är på en hög tävlingsnivå och man ska prestera hela tiden. Och det är mycket krav på en från hästägare, publik och journalister och allt vad det nu är. Va? Det har jag väl tänkt på många gånger när man själv har inte tappat humör kanske, men varit snäsig mot journalister och kanske till och med bett någon hästägare att ta sin häst och flytta någon annanstans och sådär. Jag har tänkt på det de gångerna att så här var det Holger Skoglund var i den dimensionen var han då när han var dum mot mig. Va? Så att, därför har jag väl lärt mig en del av det att kanske man ska coola ner lite grann och tänka till ett varv till innan man hetsar upp sig och så vidare.
Är det din anställningsfråga när någon vill söka jobb hos dig? Gå och hämta en martingal.
Det borde vara det. Men jag, idag används nästan inte martingal, så jag tror att de är lika frågande de när de får det.
Den här känslan som du hade haft med hästarna när du körde hö, hur fortsatte den med travet sen? Fick du liksom en känsla för det här med gången på hästen, hur man balanserar bots, tunga skor? Det är ju ganska mycket att lära sig. Mm.
Det tar tid att lära sig det. Och i de här första Holgersskolan till exempel så hade man inte så mycket att lära sig där, utan det var mer att man skulle motionera hästarna, man skulle göra rent åt dem, man skulle hålla hästarna rena. Just det där med att självfallet var jag nyfiken och såg vad som ändrades från gång till annan på en tävlingshäst som inte hade fungerat till exempel. Då gjorde man någon åtgärd och det lärde man sig av också naturligtvis. Men det var väl först senare när jag fick ett jobb där jag var huvudansvarig för ett antal hästar också i unga år. Då fick man ju faktiskt verkligen prova sig fram. Och jag tror det var rätt så nyttigt också från scratch, för att man fick inte en massa tips och råd, utan det kan vara bra. Man kan hitta en ny liten grej om man kanske är helt ovetande om. Du måste prova det fram, du måste bända på skon, du måste lägga på boots eller du måste ta av skon eller vad det nu är för någonting. Så att, jag tror att jag mådde bra av den biten, att jobba självständigt ett tag med fina hästar.
När kände du att du ville bli travtränare?
Ja, det kände jag nog, men bara för mig själv naturligtvis, väldigt tidigt. Va? En granne till mig då, när jag bodde i Forsan, när jag gick i skolan fortfarande, och jag fick in en V5 Hagmyren som gav 3000 kronor. Det var första sidestoff i tidningen då, för det var så stort att vinna 3000 på V5. Och jag var inte spelmogen, utan jag var bara med som en supporter där då, med den killen som jag var lite kompis med och som hade en bondgård, och som då, eftersom vi har fått in den V5-man, köpte vi en häst tillsammans som heter Gale, som var fullständigt oduglig, visade sig sedermera, men det var en ung häst, och den körde jag in själv utan att ha någon speciell erfarenhet och tränade den själv. Jag bodde bredvid en idrottsplats, men man hade en löparbana runt fotbollsplan då. Och där tog jag mig friheten att träna den här hästen, vilket väl inte var så populärt i alla läger. Men
det var kolstyb.
Det var kolstyb, svart kolstyb. Det var vansen i miniformat.
Ni vann 3000 kronor där den gången. Spelar ni fortfarande V75?
Det kan hända ibland att jag gör det faktiskt. Att man är ett gäng som ska typ äta middag eller umgås, så är det ju rätt så trevligt att ha den spänningen att spela. Det händer väl inte när jag har egna hästar just, men när vi har lediga helt och hållet och inte är på travet, så då kan det vara kul underhållning, tycker jag. Jag tycker det är kul.
Löpkörningen, den började också där uppe.
Mm. Jag blev anställd av en som heter Sven Englund i Söderala, som hade en son som jag var väl bekant med efter en tid som vi jobbade tillsammans hos Bruno Svensson, som heter Conny Englund. Aj.
Ja, det är lugnt.
Ja, vi slår den där.
Kom här.
Kanske ta en kort i svar.
Ja, absolut. Det är lugnt.
Hallå? Okej, tack, hej. Jag hör ju direkt när de drar igång sin... Det är nästan som ett inspelat samtal. Va? De bara rullar på sig. Då får man dra åt sig öronen lite grann. Ja, vad slutar vi någonstans med Conny Englund där och de här bitarna?
Ja, vi pratade om du hade tänkt börja köra lopp.
Conny Englund och jag jobbade tillsammans hos tränare Bruno Svensson på Hagmyren då. Där lärde vi känna varann och han skulle in i lumpen, Conny Englund, och jag och han då hade han redan flyttat hem till sin pappa, och de hade bra tävlingshästar, riktigt bra tävlingshästar. Så då när han skulle vara borta nästan ett år så frågade han om jag ville ta hand om hästeriter och träna och köra dem. Så det var min första bit i riktig tävlingsverksamhet då. Det var fantastiskt. De hade bra hästar som sagt var och jag fick styra och ställa som jag ville och det gick väldigt bra. De vann lopp ofta de här hästarna, beroende på att de var bra naturligtvis. Men för mig var det ju en riktigt bra start på livet och travlivet och yrkesvalet. Att få ett kvitto på att man åtminstone inte var oduglig utan att man hade en möjlighet att med den lilla rutin jag hade ändå lyckas så bra. Det visste jag ju i och för sig också att jag hade väldigt bra hästar att köra med. Men ändå, jag skötte dem ett år och jag tränade och managerade det. Så, och de blev inte sämre av det. Så det var ju naturligtvis en bra självförtroendehöjare för mig. Absolut.
När blev du egen tränare så att säga?
Jag blev egen tränare, ska vi se här, 68 slutade jag hos Stig Engberg och fick licens då. Nej, det fick jag inte första året, det var mitt i sommaren, där årsskiftet skulle man söka. Så jag ringde Stig Eriksson och frågade, han var sekreterare på Solvalla, hur jag skulle bete mig, för att när jag hade bestämt mig så var jag så, ja, då fanns det bara en väg och det var rakt fram till att bli egen, va. Då sa han att då får du skaffa någon som kan stå för dina hästar det halvåret tills du får licensen vid årsskiftet. Och då pratade jag med Ola Andersson då, som jag kände lite grann, väldigt lite, men han var ju sympatisk och lite antal hästar hade han själv och sådär, så att det kunde bli en bra grej. Och då var det så. Då flyttade jag till Mälsåker som var min första station då som egen tränare. Helt egen tränare utan något stöd, bara liksom två hästar, tre hästar kanske jag hade från början.
Så då följde det såklart naturligt att det blev Solvalla?
Ja, det blev Solvalla. Vi tillhörde, så Stig Engberg var ju tränaren då. Han hade ju då licensen på Solvalla. Och då jobbade jag där ett bra tag. Jag tror att jag jobbade ett år ungefär innan jag bröt mig ut. Kanske lite styvt till och med. Han hade bra hästar, bra hästägare. Och jag fick köra lite hästar och det gick bra. Sen var det lite knepigt när det kom hästägare till Stig då och tyckte att de ville att jag skulle köra istället för honom. Och det förstår jag honom också, att det klart att det var lite tufft för han. Och då var han lite onödigt hård, tyckte jag, att han brydde sig inte i det när de bad om att jag skulle få köra, utan han ville köra själv helt enkelt. Och ibland satt han upp mig i lärlingslopp och sådär naturligtvis. Va? Men det var ägare också som då ville att jag skulle köra de vanliga loppen. Och det gick väl så långt som att en del då sa helt enkelt att får inte Lillstig, som jag kallades då, köra. Då är det möjligt att vi flyttar hästen till en annan tränare. Och när jag började på märka att det försvann häst efter häst och bra häst dessutom, en del då beroende på det här problemet som jag pratar om nu, då tänkte jag att nej, nu vill jag försöka att komma härifrån innan verksamheten går ner sig mer, va, och skaffa mig lite egna hästar. Jag hade ju då kunder som också pushade på mig och tyckte att det är klart det ska du göra, du är inte så gammal, men du klarar det här själv nu, så att gör det. Och det var ju det som gjorde att jag vågade ta det steget också, men det var ju naturligtvis kvalificerad vansinne egentligen, för tre hästar, och sen tog jag med mig en av mina kompisar där från Stig också till Mälsåker. Då var vi två skötare, två arbetare på tre hästar. Så ekonomi, företagsamhet, det har jag väl inte varit min starka sida någon gång. Eller lärde mig lite grann av de misstagen i och för sig. Va? Men jag är fortfarande inte någon bra på den biten heller. Jag tycker det är roligast att träna och köra häst.
Så jag tänkte bara, den positionen då som Lillstig var med Storstig. Det kom någon till Storstig och sa att att Lillstig ska köra bara hästar. Mm. Har du varit i samma situation sedan i din karriär?
Det har nog aldrig varit det under min karriär som kusk och tränare heller. Men nu får jag ju en annan situation när jag väljer kuskar då själv, som inte är jag naturligtvis. Och där finns det ju vissa hästägare som har synpunkter på huvudkusken. Det finns alltid sådana som har synpunkter på alla kuskar, även om han är nästan den bästa som finns, tycker man väl då, om man tittar på ligor och så vidare. Men det är inget större problem, tycker jag. Nej.
Vad blev ditt genombrott som travtränare?
Första milstolpen som jag kan komma ihåg, det var väl när jag vann mitt första lopp då på Hagmyren med en häst som heter Sabrina, som numera är EJs guldsko det loppet. Och det var ju storartat. Jag tror vi hade tre hästar med loppet, och de tre var favoriter, men inte i den ordningen, så att Sabrina, hon var väl tredje rankad utav de här. Och så vann hon då, och ja, det var väl ett sorts genombrott, att då syntes man ju i tidningarna och på sportsidorna och så där för första gången på allvar.
Var är vi då årsmässigt?
63.
Genombrottet som tränare, när blev du ett namn så att säga som tränare, vilket ja, betyder mest för din egen rörelse?
Det gick väldigt fort, får jag lov att säga. Jag fick in några skapliga hästar, bland annat Big Elma då, i ett rätt tidigt skede, som sedermera försvann lika snabbt som hon kom. Men ändå så var det ju en fjäder i hatten för mig som ung, orutinerad och inte bevisat så mycket, ingenting som tränare, att få det förtroendet. Fick jag några hästar som inte hade presterat någonting. Raymond Scotch fick jag från Sören Nordin, kommer jag ihåg, som hade varit skadad mestadels och som vann ett antal lopp på Solvalla då för mig i början när jag startade honom. Och det är klart att de bitarna var nog väldigt avgörande för att det skulle explodera, som det gjorde också relativt snart då efter det.
Och du fick ju en derbyseger väldigt tidigt.
Ja, 70. Och det var ju snabbt marscheras då efter 2 år som tränare själv. Och så fick jag ju Sandemar-hästarna runt omkring den perioden. Och de hade ju satsat hårt på bättre uppfödning och bättre blod på hästarna. Och det är klart, det var ju otroligt tacksamt att få det.
Då pratar vi också då hästar som Grain, Gallini, som också var en klassiska lopp från början. Hur såg rörelsen ut då i början på 70-talet? Alltså, var fanns du?
Jag började med ett stall på 15 boxar ungefär på Mälsåker.
Det där Roger Wahlman är idag.
Ja, precis. Och det var ju då den stora verksamheten där när jag kom dit. Det var stuteriverksamhet. Och det tog inte lång tid förrän den lades ner och jag fick ta alla stallutrymmen, och man byggde dessutom nya stallar. Så att det växte väldigt snabbt där. Och jag hade en kompis som skötte bokföring och sånt åt mig. Ja, han var inte professionell sån, men han hade viss erfarenhet naturligtvis. Han fick rita upp ritningarna för hur det skulle skötas, den där bokföringen och skatter och så vidare. Och det fick jag ett bakslag som naturligtvis var kännbart. Och då fick man ju en riktig knäpp på näsan när man inte hade skött de där bitarna ordentligt. Vilket föranledde mig då att skaffa kompetent folk och hade förmånen att få tag i en kille som var skatteexpert och som hade suttit på de här myndigheterna som nu tyckte att jag skulle åka in i finkan i princip. Och så klart för mig att sköt inte det där, lämna bort det där till folk som kan det och så håller på med hästarna som du förhoppningsvis kan bättre.
Verksamheten växte, ska man säga, makalösa framgångar. Hur mycket hästar tränade du när du tränade som mest?
Jag hade då, skulle tippa att jag hade, från början hade jag väl, ja, som sagt var, 3 hästar. Va? Men sen växte det väldigt snabbt. Jag tror att på ett år så hade jag nog på Mälsåker kanske 40 hästar. Mellan 35 och 40 hästar. Och det var ju oerhört snabbt. Och det liksom kostade ju på också att skaffa sig personal och skaffa sig grejer. Jag hade ingen ekonomi bakom mig, liksom, men fick hjälp utav goda vänner och sådana som hjälpte mig hela tiden då där. Så att det funkade. Och då började vi köra in pengar och tjäna pengar, så då gjorde det sig själv lite grann också. Och sen hade jag då häst på Sandemar, deras egna hästar till att börja, men sen så utökade det, vart ju så trångt i boxarna överallt i princip, så att han byggde nya boxar åt mig som jag fick använda till andra hästar utom byshästar så att säga också, vad som inte var deras hästar. Sen hade jag häst stationärt på Solvalla, så att jag hade tre ställen då som jag tränade häst på, och det var mycket flängande och men det kände man ju inte efter då, man var ju liksom uppe på någon drognivå där, att man bara liksom gasade och sov väl knappt och åt väl knappt heller, men inget som jag tyckte var dåligt, utan det var bara det jag tyckte om, att jobba med hästarna, och när det sen växte till och blev bra hästar så var man ju, ja, lite euforisk i alla fall, var lite hög nästan för jämna, tyckte jag, man läste propositioner och startlister.
10 år senare så var du väl etablerad här på Stora Albygård där vi sitter nu och talar. Och då har ju verksamheten vuxit ännu mer.
Mm.
Hur mycket hade du som, när du hade som allra mest, när det var, gick som allra bäst på 80- och 90-talen?
Jag har väl haft 150-160 hästar. Då hade jag fullt här och fullt på Hårby då. Så det är det mesta jag har haft. Och det var väl också under en 10-årsperiod när jag hade det så.
Hur håller man koll på 160 hästar?
Ja, det måste jag ha bra medarbetare och... Jag har ju haft där och hela tiden bra stallfolk tycker jag. Sen har jag haft Rejo under en lång period och nu har jag Ville. Och nu är det inte lika, nu är det ju inte alls samma tempo som det var då naturligtvis. Vi har ju knappt hälften av hästantalet nu då, och sen samlat på samma plats. Det är ju rena semesterlivet det här som jag lever nu.
Låter skönt.
Egentligen tycker jag det ändå. Jag skulle inte vilja börja om i den här åldern i alla fall att åka. Det är just resorna mellan anläggningarna och självfallet vintertid och att hoppa och ligga efter vägarna mycket och sen komma fram och sen vara helt nedskitad och sen av med den dressen och på med nästa när man kommer hem. Det är inget som jag strävar efter och längtar efter tillbaks nu, men det var väldigt, väldigt kul då när man hade all energi som fanns i kroppen.
Jag har pratat med många som har jobbat hos dig, som var kollega till mig själv på Sovall en gång till, och sa att så fort du satte dig upp bakom en häst, du kommer inte ihåg så mycket om hästen innan, men när du hade suttit och tag i tömmarna så kom du ihåg exakt hur hästen hade känt för 4 jobb sen, vad den hade för bodspåse, vilken färg det var på grimman eller i loppet, vilken balans den hade gått med. Hur förklarar du det?
Jo, största förklaringen är väl att då var man ung och man hade bättre koll på saker och ting helt enkelt, va? Rent mentalt. Så det, nu glömmer man ju bort saker och ting från och till, va? Med ålderns rätt. Men jag har fortfarande en rätt så bra koll på de hästar som jag har i träning. Jag känner ju från jobb till annat om det har hänt någonting, om det är något som har blivit sämre eller bättre. Så det har jag bra koll på fortfarande, men inte så i detalj som jag hade då. Och det var väl tur att jag hade den förmånen att kunna känna till sådana saker. För att då var det som sagt var mycket, mycket, mycket häst att hålla reda på.
Idag så är ju sporten lite mer accepterad kanske som sport än när du stod som allra bäst. Folk ser Björn Goop och Örjan Kihlström lite mer som idrottsmän. Fick du den mediala erkännandet som du kanske skulle haft som idrottsman? Vad känner du?
Ja, det var nog en liten brytpunkt där i alla fall då det travet började på att bli mer accepterat från allmänheten, och speciellt när V75 kom och det kom in mycket nya människor som också blev förtjust i det här. Så att jag tror att jag också har fått vara med om den tiden när det blev väldigt mycket mer accepterat och rent och accepterat utav sådana som kanske tidigare hade tyckt att det är ruffel och båg. Och det var väl en anledning till att det var den inställningen också. För att från början när man körde de små pengar så var det väl mycket ruffel och båg med att man körde på stöt som man säger. Man körde för att vinna på totton helt enkelt och man blandade olika sorters raser och för att få fram en bättre häst. Och alla sådana där bitar är ju inte möjliga idag. Ja, alltså att kanske ruffla med en toto-grej, va? Det går ju att göra idag, men jag kan aldrig i mitt vildaste fantasi tänka mig att det är någon som vågar göra det idag heller.
Du var ju så överlägsen då, kan man säga, resultatmässigt. Mm. Alltså det var ju som Stenmark. Mm. Nästan som man var tvungen att ändra sporten, du skulle stå med 20 tillägg i varje lopp. Men det kanske är också, du var ju aldrig inblandad i någon skandal, det fanns aldrig några rubriker runt omkring att Stigås häst dopad eller fusk eller något. Har du hjälpt till att tvätta sporten?
Jag är inte egentligen den som ska bedöma det, men på något sätt ändå utan att vara skrytsam så tror jag väl att just under den perioden när jag hade sådana framgångar så var det nyttigt att jag inte var besudlad med några skandaler och någonting sånt. Det gjorde väl att folk kanske också fick en annan syn på våran sport och att den är inte så hemsk som man trodde för 10 år sedan eller 20 år sedan eller vad det nu var för någonting. Va?
Du kanske skulle haft en konkurrent som var lika bra så att det hade blivit lite mer match?
Ja, det är möjligt, men att ja, jag är oerhört stolt själv över att vinna 29 championat på Solvalla. Det tycker jag, det förstår jag inte riktigt själv hur det kunde gå till eller...
Det har trillat ner nu.
Ja, precis. Då hade man inte tid att tänka på det när man höll på att jaga de där championaterna. Eller.
Då kan vi leda in lite på, hur skulle du beskriva känslan av att köra häst, liksom köra ett lopp?
Ja, jag tycker att om en bra, en fin häst som jag har haft väldigt, väldigt många av, det är ju egentligen höjdpunkten i mitt liv att få köra en fin häst som gör som man vill, svara på signaler från mig, kusken i det här fallet och som är kapabel framförallt att kunna göra topplopp gång efter annan, va? Det känns ju som att det är höjdpunkten i, inte kanske i hela livet, men i alla fall stor del av mitt liv att få den känslan. Och den får man ju inte nu längre när man inte kör loppen, men jag får den ändå på ett visst sätt när jag tränar hästar också. Det dyker upp sådana tillfällen när man får in en häst, inte så ofta nu längre, men när man tänker, oj, då ser man ju alla de här vinsterna framför sig och slagerkransar och alltihop det där. Och det är det som är drivfjädern lite grann också i verksamheten.
Man drömmer, så man fortsätter drömma fast man har nått varje dröm?
Ja, jag tycker att tappar man den gnistan om att liksom inte, det spelar ingen roll om man är 3 eller 4, så där, va? Men det tror jag att alla som har hållit på ett bra tag också, att man, den försvinner inte, det tror inte jag i alla fall. Då tror jag inte att man håller på längre om man har tappat bort den heller.
Jag satt i en diskussion häromdagen med en kollega och vi pratade om bra kuskar. Och han var av den teorin att det finns två typer av bra kuskar. Det är de kuskarna som är bra kuskar som får hästen att göra de här extra sakerna. Mm. Till exempel kanske Toresen, Basir, det här extra. Och sen finns det kuskarna som är bra kuskar för de kan köra lopp. Mm. Och han sa att den bästa kusken vi har haft, det är Stig-O Johansson. Mm. Bara för att han kunde köra lopp. Han kunde se loppet. Alla hästarna på plats i loppet. Vem är var? Jag sa att det var för att han var bäst att träna. Du kunde köra upp i döden och bestämma. Mm. Men just den här skillnaden på att köra lopp och att köra häst.
Mm. Ja, det är viss skillnad. Va? Men man ska ju allra helst ha lite grann av båda delarna. Att man både kan köra häst. Nu är det inte lika viktigt att kunna köra häst som det var på den tiden när jag började. Eller? För då behövde man verkligen kunna köra häst för att få några framgångar. De var inte så naturligt travande så de krävde mer av den som satt bakom. Idag är de ju fantastiska hästarna. De, Jag ska inte säga att vem som helst kan sätta sig upp och köra ett bra lopp med dem, men ändå, det är en helt annan ras vi jobbar med idag. Eller det är samma ras, men den är väldigt utvecklad till det bättre. Så att, ja, alltså köra lopp, jag fick ju den stämpeln på mig då, vilket jag inte på något sätt är missnöjd med, men att jag kunde vara bäst att köra från dödens. Men det berodde ju mycket på att jag hade, tycker jag då, själv, och det vet jag att jag hade också, bättre hästar än konkurrenterna i många, många lopp. Och då var den enklaste positionen att sitta och bevaka. Man visste att man hade bättre häst än den som ledde, och så bevaka de övriga konkurrenterna. Då var det en bra position.
Vad tycker du var höjdpunkten i din karriär, så att säga, sportmässigt?
Ja, sportsligt får man väl ändå säga Queen Hells Prix d'Amérique seger. Jag tycker det var inte så många som hade vunnit den utanför landets gränser då. Och inte ifrån Sverige, det var väl Scotch Fes och Dart Hanover då före mig.
Hon var ju den första svenskfödda också.
Ja. Det sportsligt sett så måste det nog kännas som att det är det största för mig. Rent känslomässigt så är det Victor Tillys seger i Elitloppet då.
Varför var den så viktig?
Ja, men jag var ju så oerhört nära den där hästen och tyckte ju så väldigt mycket om honom. Att få vinna då inför den publiken och all inramning med de franska topphästarna som var där. Och det var ju lite landskampstämning med
det var General de Pommeau och Varenne,
ja,
Fanny Doll.
Ja, det var bra hästar. Och så var mina barn då, de senaste barnen, små. Och var med där. Och det var ju också för mig då, ett oförglömligt minne att de kunde vara med i vinnarcirkeln och liksom få uppleva den här glädjen då från min sida och från så många runt omkring också. Det var en fantastisk stämning på Solvalla då. Det är nog oslagbart för mig när det gäller just upplevelsen. Men sen, vilket är det värdefullaste, det är nog ändå Queen Hells Prix d'Amérique. För den, jag hade provat så många gånger i Prix d'Amérique med, som jag tyckte, bra hästar. Väl förberedda, de fick bra löpningar. De var 3, 4 och 5 och sådär. Men långt ifrån att vinna, så att jag hade väl nästan givit upp hoppet om att kunna vinna Prix d'Amérique när det kom då. Så därför så tycker jag nog att det prestigemässigt var det största.
När under din karriär tänkte du att fan, nu skiter jag det här, nu lägger jag av? Det måste ju ha hänt någon gång.
Nej, inte så heller. Däremot nu börjar man väl kanske på att fundera på, nu är det egentligen bara hälsan som kan få mig att säga att nu orkar jag inte längre, nu kan jag inte längre, nu tyvärr. Alltså. Men det känns inte så nu, men det kommer väl närmare och närmare, det är helt naturligt, alltså det är jag medveten om också. Men att jag skulle ha gått på några sådana bakslag så att jag skulle tyckt då att skit jag det här, va? Nej, det har inte funnits i min tanke överhuvudtaget någon gång.
Hur märker du av Stig H. skräcken?
Finns det någon sån?
Folk är rädda för dig.
Ja, men det är lite konstigt. Jag känner till det där lite grann.
Jag kan berätta själv. Jag hade en häst som heter Rider Bullet som du körde i kriteriet åt mig. Och jag var så jätterädd när jag skulle gå ner och fråga om du vågar köra. För att du skulle säga, titta på mig som du gjorde i segintervjun och så man, nej. Och sen inget mer.
Ja, nej, men jag har förståelse för det där, och jag har fått den där funderingen flera gånger också från utomstående som numera vågar komma fram och fråga där. Och jag säger så, va? Men jag var nog rätt så tvär och bara koncentrerad på det jag skulle göra på tävlingsdagar. Det var ju då man oftast träffade hästägarna också. Jag är nog helt klar på att jag var inte alls någon tränare som skulle ha någon framgång idag heller. För att idag krävs det mycket mer av tränare att hålla kontakt med hästägare och kunna resonera med dem och så vidare. Men det var jag rätt så dålig på i början. Jag fick lära mig mer och mer naturligtvis. Så det växte väl också med självförtroende. Jag tror att jag fick en högre status och pondus också. Däremot så, som jag var i tävlingssituation nästan hela tiden när man träffade folk, och då var man ju koncentrerad på tävlingen, som vi var inne på, när Holgerskolen betedde sig lite illa mot mig, så har jag säkert också gjort det mot vissa hästägare och även anställda. Fast ja, inte så farligt längre, men förr i tiden så var det mer av den varan.
När man såg dig i segerintervjuer då, så man tänker när man själv var liten och växte upp och ville jobba med trav och sånt, så då var det ju korta svar, ja, nej, solglasögonen var på, och det var ju liksom stenhård. Mm. Och sen när jag själv började jobba som reporter inom travsändningar och så här, så upptäckte man, för att jag själv ville ju vara som du då, hur alla som jag skulle intervjua hade också velat vara som du. Så att du blev en linjebildare för en hel liksom, mellangeneration av travtränare där, som jättegärna helst inte ville säga någonting, inte ta sig glasögonen och inget sånt.
Menar du att det var så?
Ja, alltså det...
Ja, det kanske kan det bli. Låg någonting i det. Då, där vid lag så vill jag väl inte känna mig så stolt på.
Den respekten du har, så kommer ju också ett ansvar. Du har ju, är ju en stark position där du kan vara med och påverka sporten. Vad tycker du att ditt ansvar gentemot sporten är?
Ja, men det är väl att man det har ju, det, media har ju ändrat sig oerhört mycket på 40-50 år som jag har hållit på med det här nu då. Från att det kom någon som inte hade någon aning om travsport och skulle göra någon liten artikel då efter en tävling på Hagmyren till exempel. Va? Och nu är ju, finns det hur många experter som verkligen är också duktiga journalister, tycker jag. Så att det är enklare idag att förklara saker och ting, och om det går dåligt eller om det går bra, vad beror det på si och så. Va? Journalister är ju, dels är de ju väldigt, väldigt många fler idag, och sen är de ju specialiserade på transport också, de flesta nu då, som jag kommer i kontakt med.
Samma respekt kan man ju använda i ett annat ansvar. Kanske centrala uppdrag, kommittéer inom...
Jo, men jag har ju varit, och det förvånade mig själv den första gången när jag fick frågan om att om jag inte skulle kunna sätta mig i Solvalla styrelse, och det lät ju väldigt, väldigt långt borta för mig. Dels så tyckte jag inte att jag hade den kompetensen att sitta i en styrelse. Och
de ekonomiska?
Nej, ja, precis. Nej, det skulle jag ju aldrig kunna lägga mig i naturligtvis. Men man kunde ju ha annat att tillföra, kom jag väl på då sen. Vad det gäller rena tävlingsbitar och så, planeringar och sånt på den biten. Så att, jag satt där ett antal år och tyckte väl att jag... själv utvecklades av den biten också, att få sitta och lyssna och kanske ibland komma med någon hygglig synpunkt också. Så att, det stärkte mitt självförtroende. Det har ju varit en vad det gäller sådana bitar, umgås med människor och framträda i någon sorts roll. Va? Det har ju varit min svaga sida alltid egentligen, fast det har jag fått övat upp naturligtvis.
Känner du att du idag kan kliva fram i en viktig fråga till exempel? För att när Stig och pratar, då lyssnar man. Det säger till och med de som aldrig lyssnar annars.
Jo, men det har jag väl kunnat gjort, tycker jag. Det var väl också därför lite grann som jag tyckte att jag kunde vara med. Och till att börja med att lära mig lite grann styrelsens funktion och hur man kunde påverka och så vidare. Så att det var en nyttig period också för mig att vara där. Sen har jag varit tränarnas ordförande under ett antal år på Solvalla också. Så att, det skulle jag ha sagt det för 40 år sedan innan det här hände, så hade det inte funnits en chans att jag har trott att jag skulle hamna i någon sån position någon gång överhuvudtaget.
Känner du att du har makt?
Nej, det tycker jag inte. Jag har inget behov av det heller, men jag har på ett kanske lite... bättre sätt framfört mina synpunkter än vad jag framförallt inte gjorde någon gång i början av min karriär. Jag var liksom lite för blyg för det och var rädd för att jag skulle komma med några konstiga idéer som inte var accepterade, och därmed kanske jag skulle tryckas ner och den där dåren eller sådär. Men självförtroende växte ju i och med att jag kanske hade några synpunkter som accepterades och till och med kanske tycktes vara okej. Så att det är väl så, man måste ju ta lite risker om man ska utvecklas från att vara en mörvel som inte säger någonting i princip.
Varje år så delar du ut stipendier. Vad tycker du är det viktigaste som du kan lära ut till dem som kommer att få vara med dig och som får de här stipendierna?
Det hänger ju med en hel del bitar med det stipendiet. De får möjligheter att vara med på vissa övningar på SLU till exempel, veterinärskolan, så har vi en samling varje år för alla gamla stipendiater. Alla är välkomna att komma dit, och det, även om man har varit tränare i 30 år en del av dem, så kan det vara intressant att komma dit och få nya rön och så vidare. Så att det tycker jag är en viktig bit. Och sen just det här med att de kommer hit, de har inte mycket att lära, men lite grann kan jag ju då som erfaren berätta för de ungdomarna att gör så här, gör inte så där som jag gjorde när jag började och så vidare. Apropå ekonomi och så vidare. Ha ordning på grejerna när ni börjar, så slipper ni de problemen som kan störa hela verksamheten. Så att jag tycker det är intressant också. Och det är ju hela tiden trevliga ungdomar och de, lite variation på det, men många har ju väldigt höga mål och målsättningar naturligtvis.
Lär de dig någonting någon gång?
Jag tycker det. Jag tycker det är kul att fråga. Hur jobbar ni och hur tänker du i framtiden och sådär? Ja, de har mycket idéer och de har ju mycket förmåner idag med de här utbildningarna som finns innan de får bli tränare.
Hade du velat haft mediaträning?
Ja, absolut. Det var det mest jag har behövt också. Men det var ju ett utdragen mediaträning då, som jag bromsade mest hela tiden. Förhoppningsvis någonting i taget.
Ja, absolut. Vad har någon sagt till dig i din karriär som du vill föra vidare till andra?
Ja, jag hade ju en som har betytt väldigt mycket för mig, Lars-Erik Ullberg, min veterinär då. Som pushade mig hela tiden, som uppmuntrade mig från första början. Jag träffade honom på Mälsåker, han var stuteriveterinär då där. När jag var där som den här lilla tränaren med 3 hästar i träning och en anställd. Och han var ju klok och erfaren i sin roll som veterinär. Och han har jag nog haft mest nytta av alla utomstående människor. Dels så tyckte han väldigt mycket om mig och det bidrog ju till, och han har fortfarande 2 döttrar, och jag tror att han är bortgången nu och så vidare, men jag varit nog lite hans pojke, tror jag. Jag tror det, och han var väldigt mån om att allting skulle vara på rätt sida för min del och så vidare. Och jag hade ingen riktig pappa förrän väldigt sent i livet, så att han blev min mentor och rådgivare och alltihop, och lite pappa också, tycker jag.
Det är viktigt för ungdomar att ha en mentor.
Ja, jag tror att det är viktigt att ha en förståndig människa, betydligt äldre då än när man börjar naturligtvis, som har mycket erfarenhet och som ser mycket annat än vad en ung, nystartad tränare gör. Så att, ja, jag får nog säga att han betyder nog mest för mig.
Du har lyssnat i podcasten Hall of Fame Stig H. Johansson, producerad av Wasp Communication för Nordiska Travmuseet i Årjäng.